Podplay.
Hej och varmt och hjärtligt och alla fina ord välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Vi tänkte vi gör så idag.
Jag är alltid nummer två, har du tänkt på det?
Vadå?
Ja, det är så Charlie och Mattias. Ja. Det är, så här, är det för att du stavar med C eller var det så att du var lite hotare än mig när vi en gång i tiden gjorde TV?
Hotare än jag?
Ja, just det, förlåt. Ja, du ser exakt. Besserwisser.
Nej, du har glömt detta. Men vi hade faktiskt ett samtal om detta i din bil. Alltså när vi typ började. Jag tror att det var någon från redaktionen som hörde av sig och var som så här, vad ska vi säga? Ska vi säga Mattias och Charles eller Charles och Mattias? Vi satt någonstans utanför Södertälje vid någon makt där och diskuterade just det här. Liksom.
Och jag var ju ödmjuk som alltid. Och du...
Nej, men jag tror faktiskt att vi båda, eftersom vi inte kände varandra så bra, var vi väl som SM i ödmjukhet. Om jag minns rätt så ringde vi upp några andra och frågade så här, vad tycker du låter bäst? Bara för att liksom ducka dig själva. Då var det någon som tyckte att
ja,
jag antar att det är två stavar och sen tre stavar som Charlie och Mattias. Knappt
ja, du kan ju det med stavningar.
Okay. Ja, nej, men så det, var det. Så begav sig.
Du kan ju också rimma, det kan ju inte jag.
Vadå inte rimma?
Jag kan inte rimma. Om jag ska skriva en text och sen ska den rimma. Jag förstår inte reglerna.
Men
vadå? Jag menar så här, åh, nu ska jag rimma fast det är mycket dimma.
Ja, det är rimma.
Jag vet, men det är för dålig rim. Jaha. Många rim ska ju vara så här, de rimmar på andra versen.
Men ringer du inte din goda vän Lasse Vinterdäck då och säger så här, behöver jag lite rimhjälp?
Jo, men eller så ringer jag till dig. Det är ju enklare.
Ja, ja. Kanske.
Men du, jag har ett tips. Jag är så sugen på att prata om texter och så här. Ni som har klickat på den här länken vet ju att vi har en författare.
Skribent.
Skribent och en författarstar här. Yes. Men jag måste bara ge ett tips innan.
Jaha.
Vi pratar ju tv-serier ibland.
Alltid pratar vi tv-serier.
Ja. Och då har jag hittat en serie som av en slump så hittade jag den här serien. För att jag hade ingenting.
Mm.
Malin och jag har ju så här gemensamma serier.
Mm.
Och det tråkiga för mig är att hon har börjat gått mer åt mitt håll. Alltså lite svårare, lite speciellare.
Så sånt som du hade själv på nätterna.
Ja,
måste du nu sitta och tjuvhålla
på. Med, säger så här, är det okej att jag fortsätter? Säger jag.
Mm, och det är det ju inte.
Nej, då nej. Säger hon, nej, nu får du vänta till imorgon. Och så sitter jag där.
Ja,
och då
jag kan höra hennes röst.
Nej,
nu får du vänta till imorgon.
Ja, exakt. Ja. Så. Då får jag ju vänta. Du är en lydig man, en lycklig man.
Ja, så är det ju.
Det har jag ju lärt mig.
Verkligen.
Så att jag säger bara, okej, säger jag.
Ja.
Och då får jag börja liksom titta runt. Och då händer det att jag satt och tittade på Apple TV Plus som gör skitmycket bra.
Ja, du har sagt det. Jag fortfarande inte...
Nej, jag förstår inte hur man kan leva utan
Apple TV Plus. Jag måste växla av.
Får jag välja mellan det och Netflix eller HBO eller vad som helst? Förut hade jag alla dagar i veckan valt HBO. Nu väljer jag lätt Apple TV Plus. Och jag har inte betalt för att säga det.
Nej, tyvärr.
Men om du hör det här så kan vi ju få vara sponsor.
Apple blev du. Hör du Apple?
Men då kommer det här. Då är det en serie. Eftersom vi pratar väldigt mycket om resa, du och jag. Eftersom vi har olika relationer till resa.
Ja,
grunden
precis.
Är att vi båda, att ingen av oss egentligen gillar att resa.
Nej, själva resandet inte.
Nej. Då är det kungen här. Alltså han som var pappa i American Pie-filmerna. Eugene Levy heter han. Eller Levi.
Jag försöker få upp en bild.
Pappan med så här muskiga ögonbryn.
Krulligt hår, glasögon. Jag tror att jag är på rätt.
Ascool gubbe som nu är 75 år. Hans grundtes är att han inte gillar att resa.
Nej.
Och det är inte som den här Ricky Gervais när han gjorde den här resan. Eller den här arga.
An idiot abroad.
Nej, men det här är på ett helt annat sätt.
Mm.
Och serien heter Reluctant Traveler.
Ja.
Och ligger som sagt där. Han åker runt på olika ställen och besöker allt från Maldiverna till Lissabon och sådär. Och nu i säsong 2 så är han och firar midsommar i Sverige. Och grunden är som sagt att han inte gillar det. Men det är heller inte PK. Han är på coola ställen.
Ja.
Ställen som, annars skulle det vara så här, här kan du bo på ett billigt vandrarhem.
Mm.
Nej, han blåser på och bor liksom jävligt fint. Och så. Skitkul serie. Supertrevligt.
Kul.
Och man blir inspirerad. Så nu har jag fått så här, nu blir det Tokyo. För jag vet att du ska ju till Japan. Så måste du titta på det där.
Mm.
Och jag får feeling att resa. Och det trodde jag aldrig skulle hända.
Men då är det ytterligare då en shout out till, hörru du Apple, vill ni göra en svensk version av The Reluctant Travel? Tänk om du och jag hade gjort ett reseprogram i Sverige istället.
Varför inte?
Ja.
Men fan, hur ska vi titta på det här?
Det var ju ingen som trodde att någon skulle titta på Lyxfällan.
Nej,
när vi tog det heller.
Så
jag menar, det har aldrig varit vår bevekelsegrund.
Nej. Men du, skriva tv-serier. Vi har ju någon, det här måste vi prata om. En mediadrottning får man säga.
Ja, så får man
man väl ändå säga. Och journalist, och varmt välkommen Ninni Schulman!
Jada. Härligt att vara här.
Ja, vad kul. Vi har inte träffats förut.
Nej, vi har inte det.
Men jag har ju sett dig och följt dig på sociala medier. Vi kan väl också bara dra det där liksom Schulman-frågan på en gång. För att Schulman är ju, har ju blivit ett något slags, mycket tack vare Kalle och Alex då. Din story är ju att du var gift med Alex och Kalles bror.
Niklas.
Ja,
precis.
Dina kopplingar, du har ju, det här vi pratar mer om, men just din Värmlandskoppling. Det kommer av att Niklas, de hade landställe uppe i Värmland.
Ja, det var så vi träffades. Ah. Jag är uppvuxen i en liten by i Värmland som heter Lesjöfors. Och hade mitt första journalistjobb som lokalredaktör på Värmlands Folkblad i Hagfors.
Hur långt är det till det här Selma Lagerlöf?
Ja, det är mycket längre.
Karlstad? Mårbacka?
Uh-huh.
Men om man ska åka tvärs över i Värmland så är det väldigt smala, snirkliga vägar. Alla vägar bär ner till Karlstad, så dit är det 10 mil.
Men det är ovanför Karlstad?
Ja.
Det är ju långt till Tjotahejti.
Jag vet, det är verkligen Tjotahejti.
Ja. Finns Tjotahejti?
Jag vet inte.
Det ligger där.
Bor du i Tjotahejti? Hör av dig till Charlie och Mattias.
Jag har faktiskt spelat in plus någonstans på Hagfors kommun och gjort några grejer. Så jag har lite...
Ja, jag har varit krokarna.
Mattias har varit nästan hockey. Överallt. Och reser också.
Och reser, det ligger
den
nära.
Den motvillige resaren.
Ja, just det. Ja, precis. Den motvillige.
Men hur är du? Är du en motvillig resare eller njuter du av resande? För du har ju inte skrivit så många böcker som utspelar sig i Tokyo eller i Dubai.
Nej,
eller
men grejen att jag konstaterade att jag har inte... Absolut inte flygskräck, men jag har flygplatsskräck. Oh, jag tycker det är jättejobbigt att vara på flygplatser där det står någon sån här liten lillhitler i någon kur och pekar och säger, där får du inte ha med dig och det är fel biljett och det funkar inte blippen och det. Och så står man där, man är så maktlös liksom.
Har du sett, men du har inte sett den serien som vi pratade om?
Nej,
då måste du också se.
Ja, känner jag igen mig.
Den där, och just det här resandet är ju precis den där tiden. Man måste vara på plats 2 timmar innan. Och det är med tider och det är stress. Man ska ta av sig halvnaken. Folk ska misstänka för skit. Och sen, ja, det där.
Det är så integritetskränkande, tycker jag. Man ska stå där i strumplästen och ta av sig alla bälten och smycken. Och de rotar. Det är som att man är en brottsling. Liksom. Ja.
Får jag lägga mig till andra vågskålen?
Ja.
Jag tycker tåg är värre. Därför att flyg känner mig väldigt trygg med pressetet. Om jag bara kommer dit... Då ska man vara talangfull, för att komma på fel plan går ju inte.
Nej.
Och man liksom, ska man till Madrid, då kommer man till Madrid. Det liksom är ju ingen tvekan över någon idiot på Bromma som alltid lyckas gå på fel plan i och för sig, och så får de räkna. Men då lyfter de ju heller inte. Nej. Tåg känns så här, somnar man med fel tillfälle, då vaknar man på riktigt i Tjotahejti. Eller liksom halvvägs till Finland. Eller liksom, och jag kommer ihåg redan när jag åkte tunnelbanan när jag var barn. Då var det som man hade en liten lapp där det stod så här, Odenplan. Och så, hade man kollat här, just det, så du två kvar, och så ska man ha... Alltså så här, jag har mycket mer nervositet kring tågandet.
Ja, buss är ju ännu värre.
Ja, okej. Okay. Och sen så blir jag arg på tåg, därför tåg är alltid så här, man står på perrongen och så står det så här, tåget avgår 14.23 och så är det redan 14.27, så det ska liksom ha, det är inte som att det står att det är sent och det är inget utrop, utan trots att tåget redan ska ha gått så är inte information, så jag känner inte att jag har rätt information. Nej, men, jag känner att det är farligt att komma fel. Flyg känns mycket tryggare.
Ditt resonemang är logiskt, men jag känner att det är lika illa egentligen för mig. Alltså, bil gillar jag att köra. Det är väl typ
det ska gudarna veta. Ja. Mattias är bilkörande.
Nu måste vi tillbaka till Värmland.
Ja, okej. Okay.
Ja, och då, du växte upp där och sen träffade du Niklas.
Ja, för han var på landstället. Ja, men precis. För att det här vida berömda torpet som har förekommit i böcker och poddar i många år nu.
Men vänta, jag som inte är helt Schulman insatt här. Vad är det som är
vid? Har du missat torpet?
Vad är det för torp?
Det
förklara.
Ligger ett torp.
Det ligger ett torp i Värmland. Stoppa pressarna.
Det är närheten av Lesjöfors som du sa.
Ja, eller framförallt närheten av Hagfors. Eller närheten av 2 mil. Uh-huh. Det är Tjotahejti, kan jag säga. Mm. Det finns ingen täckning där överhuvudtaget. Så man är liksom i radioskugga vid en sjö. Och så är det liksom en grusväg. Och sen är det inget mer. Och sen är det björnar, vargar och älgar runt omkring. Så att man kan liksom inte riktigt gå runt heller. Utan man är hänvisad till just den här lilla plätten på det här torpet.
Vad menar du? Är det så mycket björnar och vargar som man inte kan gå runt?
Ja, visst. I min hjärna är det
okay,
ja. Fast det är väl där det är mest.
Ja, det är ju det är inte som att jag hittar på. Alltså, jag skulle aldrig få för mig att ta en egen skogspromenad där. Jag ser örnar överallt.
Vad häftigt. Ja. Okay.
Nej, det är inte alls häftigt. Det är fruktansvärt.
Ja, okay.
Men Niklas var i alla fall där då, den där sommaren, med sina föräldrar. Och hade en kompis i Hagfors som jag också kände. Så vi sågs på en fest.
Mm.
Och sen så tillbringade jag väldigt mycket tid på torpet.
Just det, och då fick du ett efternamn på köpet där, yeah, i den där processen. Ja, jag fattar. Men du är ju inte här av den anledningen, du är här på alldeles otroligt egna meriter. Inte bara har du varit journalist i Värmland, sen blev du författare.
Mm.
Och du var journalist här i huset, vi sitter och spelar in i det man kallar för DN-skrapan.
Jo.
Expressen, men här jobbar du också, berättar du.
Mm. Var, 8 år.
Och vad så gjorde du då?
Ja, jag gjorde väl allt möjligt. Jag var på alla möjliga redaktioner. På Stockholmsredaktionen, Nöje, Söndagsbilagan, på webben. Jag var på alla möjliga.
Vilket var roligast då? Vad var du bäst på? Eller vad man, förstår du vad jag menar?
Ja.
Vad gjorde du dig ett namn?
Jag gjorde mig inget namn.
Nej, men om du hade fått önska vad du hade gjort. Vad, okay, vad kände du själv? Det här,
ja, men jag ska helt ärligt säga att jag är nog ingen kvällstidningsjournalist.
Nej.
Men jag gjorde det liksom hyfsat bra ändå. Jag var ändå kvar länge.
Mm.
Men jag kände att jag passar nog kanske inte riktigt in.
Någonstans kände du att jag ska skaffa ett ärligt arbete istället.
Exakt. Ja. Exakt. Nej, men jag drömde författardrömmar redan då. Det är ganska hård journalistik i min kvällstidning.
Mm. Berätta det för oss som har varit i andra ändan av den där luppen.
Mm. Nej, men,
ja, jo, tack.
Men jag tyckte att det var lite jobbigt,
ja,
att vara den där som ställer på folk och så. Jag kan sakna journalistiken ibland, just att vara lokalredaktör och sätta sig i bil och dra iväg någonstans och träffa folk, lite så här liksom.
Mm. Mm.
Och komma tillbaka till redaktionen och skriva. Det är jättemysigt, men just det här löpsedelsjagandet, det passar inte mig alls.
Nej.
Jag var nog bäst på webben, tror jag.
Men vad var det som lockade med författeriet då? Innan, jag tänker en sak är att man har ett jobb som, ja, författare och trivs med det, men innan man har det jobbet så är det någon fantasi av hur det ska vara. Då kände du andra författare och bara var som så här, det här är min... För jag kan inte riktigt med 100% föreställa mig hur det är att vara liksom författare.
Nej.
Kan du det?
Nej, det kan jag inte. Nej, men det var väl att jag har alltid känt en längtan efter att liksom formulera saker, att se saker, speciellt då relationer mellan människor och sånt.
Mm.
Jag tycker det är väldigt spännande. Jag vill liksom skriva, jag vill ha ur mig någonting. Och då kände jag också det att till skillnad från när man skriver artiklar i en kvällstidning, så man kan mörda folk helt vilt i en bok, men det är ju ingen som skadas på riktigt eller blir ledsen eller så.
Just det.
Så man kan berätta väldigt, väldigt mycket om väldigt sanna, angelägna, viktiga saker utan att någon kommer till skada. Jag tycker att man kan vara lite sannare faktiskt än när man skriver sant.
Ja,
skriver en bok. Är ni med hur jag menar?
Ja, jag fattar.
För man behöver inte ta hänsyn till någon.
Men det jag tycker ändå att det är ett stort steg, för det är ju verkligen inte, alla säger så här, men alla kan lära sig sjunga, alla skulle kunna skriva och så här, kan ju vara en tes. Men i min värld, jag jobbar ju inom media mycket och jag har väldigt många kompisar och klienter som är duktiga på att skriva. Men steget från att kunna skriva till att skriva en bok som faktiskt säljer, det är fan inte lätt. Alltså, det är inte alla som jag vill på så har det.
Nej, man ska
hur vet man
pannben
att man har det? Hur vet man att man säger, ja, nu ska jag skriva här liksom.
Det är en idiotisk grej att få för sig faktiskt. När man tänker på det nu, varför tror man att man ska kunna skriva en bok egentligen? Det är något inre tvång att jag måste testa det här. Om man har haft en dröm länge så är det som att då går livet. Och så när man närmar sig 40 typ, då får man först att man ska göra allt det där som man har tänkt sedan man var tonåring. Och då är det liksom dags. Och ska man skriva en bok får man väl sätta sig och skriva en bok då. Och det var det jag gjorde. Fast som tur var så fick jag förlagskontrakt innan boken var klar. För jag kan nog ärligt säga att hade jag inte haft det, att jag skulle ha en deadline och att boken skulle komma ut en viss tid, då hade jag nog faktiskt gett upp efter halva resan.
Ja, det var så. Du hade ändå någonstans lovat någon att det skulle komma något.
Liksom. Exakt. Ja, exakt.
Jag tänker ändå att som journalist så har du ändå haft en bra lön. Från att gå från en väldigt stabil barn och sådär, så har man ju också en viss plikt att man behöver dra in lite pengar.
Ja.
Kunde du jobba vidare som journalist innan du behövde liksom ta steget? Eller kände du så här, nej nu slutar jag och jag förlitar mig på att böckerna säljer?
Nej, ett sånt steg hade jag aldrig vågat ta. Mm. För jag är så försiktig och livrädd. Du hamnar i så här ställe som Lyxfällan eller någonting. Se 100-lapparna på tavlan.
Mm.
Oj, oj, oj. Nej, jag är väldigt försiktig så det hade jag aldrig vågat. Men jag hade sån himla tur. För att när första boken precis skulle komma ut, då ville mitt förlag ha en bok till. och det var jättebra. Men jag hade skrivit första boken samtidigt som jag jobbade heltid. Då var jag på en sajt som hette Allt om barn. Jag var webbredaktör. Och sen när de ville ha en bok till, då tänkte jag att ja, men nu, det här går inte riktigt att fortsätta jobba så här mycket. När man har två små barn, det är svårt att få ihop det liksom.
Mm.
Under tidspress också då. Så då tänkte jag att ja, men jag får nog säga upp mig och börja frilansa för att kunna balansera lite grann. Men så hade jag sån fruktansvärd tur. Så den här sajten som jag jobbar på lades ner. Mm. Så jag fick ett halvårslön då.
Mm.
Ah, perfekt.
Och det var så bra timing. Precis när jag hade tänkt säga upp mig.
Mm.
Så då kunde jag skriva bok nummer två och ha den där lönen som tickade in varje månad. Det var som en dröm.
Mm.
Och sen efter det då så fick jag lite utlandskontrakt och skrev ju fler böcker och började rulla på lite grann. Så det kom in lite royalties vart efter. Men jag behövde inte ta något beslut, utan det kom av sig själv. Men jag behövde ju inte gå tillbaka och söka nya journalistjobb heller.
Men hur ofta får du betalt som författare?
Om man kommer ut bara i Sverige så får man utbetalningar två gånger per år.
Alltså en gång i halvåret, ja, kommer det liksom en
summa då.
Och då räknar man av hur många böcker som har sålts.
Ja.
Och så får du en andel av de, ja, pengarna liksom.
Men så kan man ju få förskott då, och då räknas ju det av då. Man måste ju tjäna in sitt förskott, och det som är utöver det får man då som en klumpsumma två gånger per år.
Just det, och där vet jag av erfarenhet att det går ju till att man kan skriva ett förlagsavtal på en eller två eller tre eller flera böcker, ja, och så får man ett förskott. Men då menar jag att nu, jag menar, om Leif G.W. Persson skulle vilja byta förlag och skriva nytt, då kan han ju få ett ganska fett förskott.
Ja.
För att det är ganska safe att det kommer att sälja. Mm. Men som ny författare så är det ju inte många tusenlappar man kan få i ett förskott.
Nej.
Om ens något egentligen.
Nej, det är väldigt, väldigt...
Kommer du ihåg vad du fick på din första?
Ja, jag fick ut 26 000.
Ja.
Ja, men det var typ 50 000 i förskott.
Ja, något sånt. Men då hade jag ju fast jobb också samtidigt. Mm. Det var inte många ören i timmen som jag fick på det. Jag jobbar ju som en idiot.
Mm.
Men det är ju, måste ju vara otroligt spännande att liksom få chans att få rättigheterna. Någon har köpt dina bokrättigheter för liksom i USA och sådär. Men låt oss säga nu då, att det säger pang, det blir av liksom.
Mm.
Då tänker jag att det kan också säga kaching på kontot lite grann.
Mm.
För att du kommer... Mm, säger du, säger.
Hoppas.
Ja, det är klart.
Hoppas.
Mm.
Men det kan ju bli jättemycket pengar, förstår jag.
Det vet man aldrig.
Om du får tillräckligt mycket pengar, om det går så himla bra, tror du att du kommer ändå fortsätta skriva?
Det tror jag absolut att jag kommer göra. Fast jag kanske inte kommer att skriva så med sån takt som nu. De kanske går några fler år mellan böckerna.
Man säger väl att en väldigt produktiv författare släpper en bok om året, men det är väl tuffaste taget egentligen?
Ja, det är lite för snabbt för mig. Jag klarar inte det. Jag kan inte, det blir inte bra när jag ska försöka med på det. Så jag har haft ungefär ett och ett halvt år emellan. Då får man ändå några månader och gå och filosofera lite. Så.
Den behöver inte alltid releasen vara precis när du har skrivit.
Nej.
Den kan man ju vänta på av taktiska skäl. Ska vi göra bokmässan eller ska vi inte? Är det julklapp eller inte?
Exakt så. Det ska ju tajmas in också. Så.
Men man kan ju hamna då i den här George R.R. Martin-situationen. Att man blir så engagerad i tv-produktioner och filmproduktioner och allting annat. Man liksom hinner inte eller orkar inte skriva några nya böcker. Så att det är också...
Nej, men så kan det ju vara.
Så kan det ju bli.
Men det är ju lite skönt. För grejen att när man får rättigheter sålda så... Det är ju kul. Det är ju jätteroligt. Mm. Men sen ska det ju så mycket till att det verkligen ska bli något.
Mm.
Så jag var ju så himla glad att det bara blev sålt. Men nu är jag ju jätteglad att det verkar som att det rullar på och att det är en person som sitter och skriver manus. Bara det är ju så häftigt liksom. Att någon annan också jobbar. Att jag måste inte sitta själv på tal om att skriva ihop
man med någon. Man hjälps åt, någon som supportar. Och,
ja, visst. Ja. Och att det kan bli någonting annat liksom. Jag tycker bara att det ska bli jättespännande. Men jag tar inte ut något i förskott. Vad som helst kan hända.
Men se till att du verkligen tar ett bra förskott ifall det blir.
Ja. Jag har ett kontrakt som är så här tjockt. Ja, så. Med olika steg på vägen. Det, som sagt, det är mycket om och men.
Det ska bli superspännande att följa.
Jag ska hålla er uppdaterade.
Nästa gång som du kommer in som gäst, då kanske vi sitter här med en Hollywoodstjärna. Liksom.
Mm. Vem vet? Vi får hoppas. Håll tummarna nu att det går hela vägen.
Du, hur många böcker har du släppt nu då?
Jag har precis skrivit klart min elfte. Den kommer om ett par veckor.
Blir det lättare eller blir det svårare?
Det blir svårare.
Aha, varför det?
Jättemycket prestationsångest inför den här boken.
Aha.
Det sägs att bok nummer två är svår. För att då har man den första boken som man ger ut. Då har man gått och klura på olika saker undermedvetet i ett helt liv. Ja,
ja. Och drömmen att jag ska någon gång släppa en bok.
Exakt, och ska jag säga allt det här smarta. Ja. Mm. Då har man fått ner allt smarta i en bok och så säger ett förlag så här, vi vill ha en till om ett år.
Men minst lika smart.
Som är minst lika smart. Och de har tomt. De har tömt ut sig. Och så ska man bevisa sig igen då. Så att det sägs att det är jättesvårt. Men jag släppte en ny serie som kom första boken i januari i fjol. Och den har gått jättebra. Och den har fått jättefina recensioner. Och läsarna tycker jättemycket om den.
Den heter
Som vi lekte. Finns på alla streamingtjänster och i pockethandeln och överallt.
Som inte utspelar sig i Värmland utan i Dalarna.
I Dalarna på 80-talet. För jag har skrivit 7 böcker om Värmland. Så jag kände mig lite klar med det. Så kom den här nya. Och så togs den emot jättebra. Och jag är så glad för det. Men då hamnar jag där igen då. Att jag på ett år ska skriva en minst lika bra till. Med samma känsla.
Och hur gick det då? För nu har ju boken premiär precis i dagarna här.
Ja, exakt.
Hur gick det då?
Ja, de säger att det har gått bra.
Ja. Men känner du när du liksom är färdig med manus att det här var min bästa? Eller det här var min tredje bästa? Eller den här, eller är det som att jag har ingen aning om det här är skräp eller briljant?
Ingen liksom. Aning. Någonstans när jag håller på med den. När jag är liksom någonstans i mitten och känner att det är tid kvar att skriva om. Och det här kan bli bra. Så här. Mm. Någon gång varje dag känner jag så i alla fall. Inte hela tiden. Mm. Någon gång då och då. Men då känns jag, ja, men det här kan nog bli bra. Det kan nog bli bra. Men sen på slutet så fokuserar man ju så mycket på det som ska bli bättre. Det som man ska rätta till fel och korvfel och klaffmissar och sånt där som inte stämmer. Och då ser man ju bara det, att man är så dålig liksom.
Men känner du att det är skillnad på den elfte boken, att det är mindre rött i markeringarna i ordbehandlingsprogrammet från redaktören mot vad det var bok nummer 3? Känner du så här, ja, men jag har koll på meningsbyggnader och jag har koll
på... Ja, men lite så i alla fall, språkligt liksom. Mm. Så är det väl.
Du kan rimma på 2 meningar.
Ja, det kan jag kanske göra. Så julklappsrim.
Ja, just det. Ja, det är det svåraste. Jag skulle aldrig klara av.
Men jag måste fråga mig, om apropå skriva böckerna här. Det känns ju som att, det kanske bara jag har fel i, men min upplevelse är att allt fler böcker som kommer just i serier.
Mm.
Framförallt deckar och den typen, att då är det som att det är den här och vi får följa liksom.
Ja.
Är det för att det är lättare att sälja eller lättare att skriva eller lättare att få igenom på förlaget eller liksom, vad är det som gör, apropå den där bok 2 och bok 3? Jag kan ju tänka så att, men nu har jag skrivit ur mig lite om Gunvald Larsson här, vad fan ska jag behöva skriva om honom 50 böcker till liksom, så här. Förstår vad jag menar?
Ja, absolut.
Hur tänker du?
Jag tänker så här att om man tycker om sina karaktärer och sin miljö, sitt universum som man har skapat, då är det ju härligt att komma tillbaka dit.
Mm.
Och mycket av grundjobbet är gjort. Då ska man bara hitta på en krimhistoria som ska passa in där också. Mm. Men man har ju ändå mycket gratis. Och läsarna uppskattar ju verkligen serier. Och också att man kan låta karaktärerna utvecklas över tid och så. Så det är ju härligt. Men sen så rätt vad det är så tröttnar man ju också. Och känner att nu har jag tömt ut allt. Man kan inte vrida ur mer ur den trasan. Då tycker jag man ska lämna och hitta på något nytt.
Och har det varit en sån här avvägning? Så här, läsarna vill gärna ha 2 till här. Ska jag göra det? Eller ska jag byta fot där och ta Dalarna istället?
Ja, men det
måste
ju
ändå vara lite möten i.
Kontra vad man själv vill.
Ja.
Men med Hagfors-serien, då kände jag efter 7 böcker att men nu vill jag knyta ihop säcken, nu är jag färdig med det här. Hade jag varit trygghetsnarkoman totalt, då hade jag fortsatt. För jag har ju läsare som tycker om den och som har köpt den. Så det var ju ett steg att hoppa ut där i 80-talet och byta landskap och byta huvudkaraktärer och så. Men läsarna hängde ju med och tyckte om det också. Men när jag skulle byta serie, då tog det mycket längre tid att skriva än vad jag brukar göra. För då skulle jag hitta på allt nytt igen. Bestämma liksom, var ska de bo? Vad heter de? Vad är relationerna emellan? Vad har de för bakgrundshistorier? Allt det där som jag hade så mycket gratis i Hagfors-serien. För då var det bara att dyka in där jag var. Och så bara, vad händer nu?
Men vad säger förlaget då? Är de som säger, nu skulle vi gärna se något nytt? Eller säger de så här, nej men fortsätt, gräv där du står. Det här funkar, nu, det här kan vi sälja mer av. Alltså, får du pushback från förlaget på en förändring? Eller hur involverar de i vad boken ska handla om?
Men min förläggare har hela tiden, det känns som att hon har ett otroligt förtroende för mig.
Mm.
Och det är jätteskönt, jag känner mig så trygg med henne. hon är så mån om att jag ska ha kul när jag skriver. För det är ju någonstans där som det kan bli bra.
Mm.
Om jag bestämmer att jag ska skriva 5 Hagfors-deckare till och jag inte vill det, så blir det ju inte bra.
Nej.
När jag har sagt liksom att nu känner jag mig färdig, då har jag bara känt att det finns en förväntan och en lust från förlagshållet också. Och det är ju jätteskönt att känna.
Det är klart man hör om man har så mycket succéer. Vad ska de säga om du sitter här för dig? Nej, men det är väl jättekul. Nej, men jag förstår det. Ja. Men jag vet, vi hade Björn Hellberg här i podden för ett tag sedan. Och då,
han har också tryckt ur sig ett par
deckare. Ja,
men han kunde ju inte släppa sin karaktär riktigt. För att det också var sorgligt. Att, var ska han ta vägen? Och ska han dö nu? Liksom? Ska han vara borta nu? Om han har skrivit så många. Det måste ju ändå vara att du får en relation till. Och så, jag vet ju som en serienörd, det finns ju inget bättre när det kommer en ny säsong. För då har man ju, jag förstår ditt resonemang när du säger det här, att det är mycket gjort. Man ska bara, inom situationstecken, hitta en ny story.
Alltså jag kanske är udda fågel här, men jag hamnade i ett samtal häromdagen, till exempel Dune. Jag vet inte om ni har sett Villeneuves. Liksom, det är klart, det är liksom mer min grej än vad det är din grej, Mattias, men i alla fall. Och då har han gjort Dune 1 och sen har han gjort en Dune 2 nu då, och nu är det, böckerna fortsätter ju hur långt som helst. Så nu bara så här, hoppas han gör en del 3. Åh, vi vill gärna se en del 3. Och gör den enda som är som så här, jo fast en bra regissör kanske har 10 filmer i sig och han är grym, jag älskar honom. Det där har han liksom redan gjort så bra. Det kommer kanske bli lite bättre med en del till, men det kommer inte bli så här, herregud, det förändrade allt. Det vore bättre om han tog sig an, gjorde en James Bond-film eller Madicken eller vad fan som helst. Det skulle vara coolt att se honom. Vad blir när han gör någonting annat? Ja, förstår jag menar? Ja, när en författare har skrivit liksom, det viktigaste som fanns att säga om den här karaktären är kanske sagt på de första 9 böckerna. Liksom. Behöver ju inte 3 till. Vore mer spännande att säga, vad blir det om det inte blir så här utan det blir något annat? Liksom. Mm.
Men det måste ju också vara en spännande tillvaro, tänker jag, som för dig då. Att vi hade Jens Lapidus här i podden för inte så länge sedan heller. Och han,
jag tappade allt förtroende om det är Lapidus eller Lapidus. Eller...
Ja,
vad tror det är Lapidus. Säga?
Ja, Lapidus, det gamla klädmärket. Ja, Lapidus kanske han
Det här gjorde parentes, mycket.
Men Niklas och Jens gick i samma klass i skolan.
Jaha.
Ja, så Niklas säger Lapidus och då tänker jag...
Ja, då är det Lapidus. Då är det
Lapidus. Att han,
ja, han sa i alla fall då, berättade att när Snabba Cash kom då, så hände i princip ingenting förrän den släpptes på Pocket.
Ja.
Och när Pocketen kom, då var det liksom en grej och då bara small det till. Mm. Och sen var det en sån här bok som... En av få som är så här, inte kanske decenniers bok, men inte långt ifrån. Att det blir en sån här, wow! Den måste ju ändå finnas för dig i och med att de finns kvar. Liksom.
Ja.
Det här, och hittar man dig,
ja,
och sen kan det bli någonting. Någon skriver rätt saker, någon lägger ut något och sen så bara går det så här. Det måste vara spännande, att du, för det finns ju inget stopp egentligen. Du har ju dina verk,
ja,
du har ju dem.
Ja.
Liksom. Och det är dina.
Men så med Pocketen var det faktiskt för mig också. Den första heter Flickan med snö i håret. Och när den kom som inbunden, det hände inte så jättemycket. Den togs emot bra så där, men det liksom lyfte ju inte så. Så kom Pocketen. Först kände det ingenting riktigt där heller. Men sen rätt var det, ett halvår senare så dök den upp på Adlibris 10 topplista.
Mm.
Och sen låg den där i ett år på den 10 topplistan. Och sen när Adlibris hade någon genomgång nu under någon 10-årsjubileum, så var den en av de böckerna som hade sålt allra mest totalt sett. Liksom, den låg på 10 topplistan då också. Och då började jag säga, men gud, så bra trodde jag inte att den hade gått.
Mm.
Men då drog ju det igång. Då fick ju den läsare...
Och det var Pocket.
Så, ja, det var Pocketen. Så det måste ha varit mun-mot-mun-metoden, ja, att få tipsa varann.
Ja, men det är väl så.
Men hur stort är Pocket?
Nu är det inte särskilt stort. Nej, men alltså, ljud som är det största.
Ljud är det största. Men ja, om du tittar på det du tjänar. Ja. Hur mycket inbundet, hur mycket Pocket, hur mycket digitalt... Alltså... Mellan tummen och pekfingret. Jag fattar att det inte är någon balansräkning någon gång här. Men liksom,
du menar skillnaden mellan de olika delarna?
Ja, men jag menar, är det tjänar du 10% på den inbundna och 50% på ljudboken? Eller är det 2% på biblioteket och 80% på pocketen?
Ja, bibliotek är inte så mycket.
Nej, det har jag förstått.
Alltså, rena pengar vet jag faktiskt inte. Men pocket är ju ingen stor lönsam affär.
Man har en mindre royalty, kan jag berätta, på Pocket.
Ja, det har man ju.
Mycket mindre.
Ja, och försäljningspriset. För man har ju en royalty som är på F-priset.
Så det är mer,
F-priset är mycket, mycket lägre på en Pocket.
Ja.
Så idén där är att det är en ingångsdrog i sådana fall för att få dem att sen köpa de andra.
Ja, men precis. De är mycket mer långlivade i Pocket.
Ja.
Man kan hitta gamla Pocket där. Ja. Sådär. Men ljud har ju tagit över något otroligt, så att om man ska se det
rent
försäljningsmässigt liksom, så är ju ljud säkert 2/3 ljud.
Mm-hmm.
Vad tycker du om det? Som författare som ändå, ja, höll på att säga, som vi som har levt på den tiden innan det fanns digitala böcker.
Ja, jag lyssnar ju inte så mycket på ljudböcker själv. Jag gillar ju verkligen att läsa och hålla i böcker och så. Så jag lyssnar inte så mycket. Men jag tänker att det är väl bra som ett komplement. Det som inte är bra, det är ju om författare anpassar sitt skrivande allt för mycket redan på skrivstadiet för att det ska vara så enkelt som möjligt att passa ljud.
Hur märker man att den här är typ skriven för ljud?
Vissa böcker passar ju inte så bra som ljud om det är mycket tidshopp till exempel. Och mycket så här tillbakablickar och så, årtal hit och dit. Det är ju svårt att hänga med i ljud. För man, i en bok kan man ju ändå bläddra tillbaka och säga, vart var jag nu? Mm. Men det är svårt i ljud. Man måste vara väldigt tydlig. Det tycker jag är lite synd. Om författare sitter på kammaren och tänker, jag måste anpassa mig till ljud. Då tror jag mer att man kanske kan göra lite små justeringar när den ska läsas in istället. Att man tänker, liksom, hur kan vi göra det här tydligt?
Men hur involverad blir du i inläsningen? Eftersom det är en så stor del av... Alltså, du ska ju ut genom en annan människas röst på något sätt. Och det, som du säger, om det är 2/3, det är ju oerhört viktigt.
Det är jätteviktigt. Jag får ju vara med och önska. Jag är jättenöjd med bägge mina inläsare. Eller alla, det är lite olika. Jag gett ut en självbiografi också och en standalone. Men de här, Angela Kovacs har läst in Hagfors-serien, jätteduktig. Och Mirja Turestedt läser den nya serien. Också jättebra. Hon ringer ofta och frågar hur olika ortsnamn uttalas. Och sånt. Det är jättebra. Det är viktigt det när man skriver om olika små tjota-hejt-ställen. Så måste det vara...
Men du har inte funderat på att läsa in dig själv då?
Aldrig.
Varför då? Du har ingen värmländska kvar.
Nej, dels så brukar jag inte läsa mina egna böcker när jag har gett ut dem. För att jag ser alltid en massa fel.
Ja. Men det är ju speciellt, jag som lyssnar mycket på ljudbok. Ja. Det blir... olika upplevelser om det är en professionell inläsare eller om det är författaren själv. Det är liksom, jag känner mig närmare verket om det är författaren själv som läser sin bok faktiskt.
Ja.
Det känns lite intimare som om du berättar din saga för mig snarare än att någon annan berättar din saga för mig.
Liksom. Ja, du tycker även då om du läser något som är något helt skönlitterärt liksom.
Ja.
Att en deckare. Att...
Ja,
ja okay.
Så är det för mig faktiskt.
Ja, det skulle inte jag bry mig om. Ja, om man kan det själv och har det och har lust med det, då blir det ju bra. Men det är fel person att uttala mig. Det är ju väldigt många böcker nu som jag kan tycka lite så här. Ja, men det kanske är lite synd att många böcker görs bara för ljud. Storytel gör ju bara digitala. Så de gör ju inget annat än digitala grejer. Sen kan man ju få rättigheterna åt någon annan. Liksom. Men det är bara digitalt nu.
Ja.
Så att man förstår att det är liksom åt den vägen det kommer gå. Men ändå är det ju lite sådär. Jag vet inte om man bara tycker det var lite bättre för. Eller om det är att det faktiskt. Jag lyssnar hellre än läser.
Ja.
Själv. Men jag kan ändå tycka att det finns något med den där boken.
Jag lyssnar ju mycket på ljudbok nu för tiden.
Ja.
Vi har ju fått förändrade vanor. Så att jag bor på ett ställe och spenderar kontorstid på ett annat ställe. Så att jag har en halvtimmes promenad på förmiddagen och en halvtimmes promenad på eftermiddagen. Och den där timmen blir ju då, istället för att jag, som jag kan tycka ibland, slösat bort den på poddar, så känner jag att det är mycket bättre att jag lyssnar på ljudbok.
Mm.
Och sen har jag ett system där jag lyssnar varannan bok skönlitterär och varannan bok liksom, faktabok. Liksom.
Ja.
Och då blir det ändå att man plöjer en bok i veckan, någonting sånt. Hemma har jag mycket svårare att läsa eftersom jag går och lägger senare än vad min fru gör, precis som det är för dig.
Mm.
Och hon blir vansinnig om jag går in i sovrummet och tänder en läslampa och ska ligga och läsa när hon har somnat. Det liksom, det
kanske
är att
blir
tänka på.
Om hon har somnat, men hon blir vansinnig innan.
Hon skulle aldrig vara vaken när jag går och lägger mig.
Nej.
Men i alla fall, så för mig är det så här, att läsa på kvällen hemma, det är inte tänkbart. Och medan vi båda är uppe, men då vet du, då vill man väl kolla på något tv eller laga mat eller sitta och prata. Så tror jag det har blivit väldigt många. Det blir liksom en del av pendlartiden eller någonstans på dagen då det passar sig. Där är det lite klurigt att få ihop det med fysisk bok.
Hur är det för dig då, Ninni? Lyssnar / läser du mycket? Eller är du inne på, så här, lyssnar du mycket på poddar? Eller bara för,
jag sitter mycket ändå på poddar. Jag läser mycket också. Men när jag är ute och går med hunden eller springer eller sådär, då blir det oftast poddar.
Mm.
Man behöver inte koncentrera sig 100 då.
Nej, för det kan jag tycka är...
Missar man någonting
och kör. Ja, precis. Ja. Ibland så känner jag så här, en podd hänger man med ändå.
Ja.
Men om man ska lyssna på en bok så kan jag ibland känna att och nu sjunker jag in i någonting och då kan jag inte, som du säger, bläddra tillbaka. Jag vet inte riktigt vad jag var. Och då får man börja spola så där. Och just när man sitter i bilen att man kan lätt glida ifrån det lite grann.
Annan fråga jag har, det är det här med omslag. Det känns ju som om det går mycket trender i och just nu ser allt likadant ut. Det är svarta böcker, vit text och sen är det några såna här små orangea blipp eller blopp. Alltså så här, det känns inte som om folk är olika. Eller liksom, är det en stor fråga? Det måste väl vara jätteviktigt att döma boken efter omslaget? Liksom.
Ja, nej men omslag är ju superviktigt.
Mm.
Och jag är väldigt engagerad och involverad i det här. Det brukar börja med att man får något mejl precis när man håller på och skriver som mest på slutet. Då kommer en fråga så här, vad vill du ha på omslaget? Och så spånar man lite grann kring det. Och i det här nya fallet om min käraste Lena så kom vi fram till att det skulle vara ett hus. Det ska kännas Dalarna. Liksom. Mm. Och så tänkte vi att det är en kvinna som hittas hängd i första kapitlet. Och då tänkte vi någonting med rep. Och då gjorde omslagsgivaren då ett förslag. Det brukar gå till så att de gör olika förslag och så väljer man åt vilket håll man ska gå. Och då först var huset lite ruffigt. Och då sa jag, nej men det ska vara ett fräschare hus.
Mm.
Och sen så låg det ett rep på en gräsmatta. Och det såg lite så där. Det var coolt på ett sätt, men det var inte riktigt som mina böcker brukar se ut.
Mm.
Det brukar inte vara så i liksom in your face.
Ja. Med. Ja. Ja.
Så då sa vi att vi tar bort repet. Mm. Och då blir det jättefint, det dimma och berg och sådär med skog och så det här huset som var mycket mer vanligt så här, bebott. Men det var fint. Men då var det så mycket gräsmatta när repet försvann.
Mm.
Och så tänkte vi, ja, vad ska vi ta med? Det är höst, äpplen kanske. Nej, brevlådor. För brevlådor har en väldigt central roll. Det käraste Lena är ju brev.
Ja, just det.
Ja. Mm.
Och då satte formgivaren 3 brevlådor. Varav en var orange. Och då blev det, oj, här har vi brevlådor. Liksom. Bra med brevlådor, men lite för mycket.
Mm.
Och sen så, ja men om vi tar de gröna istället och flyttar lite på dem åt sidan. Och då bara föll allt på plats. Det är så himla snyggt.
Ja, det här är en stor process alltså.
Det är en jättestor och rolig process.
Och då ska det ju ändå vara som att man plockar upp, ska man liksom se nästan tvärs över. Så känner jag när jag går på science fiction på kanden. Att då kommer en ny bok i en serie som jag älskar. Då är det ju som att man bara tvärs rummet. Men vänta! Har det kommit en till i den serien?
Exakt.
För man känner igen,
det måste ju
verkligen
ihop.
Känna att det här är samma som de andra.
Ja,
liksom.
I uttryck måste det hänga ihop. Men man flyttar runt och man byter färg och man beundrar de här formgivarna så mycket som kan fånga upp vad det är man är ute efter och direkt kan hitta nya lösningar. Så här.
Och så ska det funka för ljudbok och för digitalt.
Ja.
Och
för när man tittar på dina omslag så, och som vi lekte är ju den första då. Och sen så har du ju den här pojken som slutade gråta. Det är väldigt starkt. Alltså.
Mm.
Så det är, du har ju väldigt, så här, dubbelmärkelse, färgstarka omslag kan man ju säga.
Mm.
Och det tycker jag är coolt. För det är
men,
som du säger, att det inte behöver vara så svåra omslag.
Jag tror att det är han nu, Jens, som är vi osäkra på efternamnet på
Lapidus.
Igen.
Lapidus.
Hans snabba cashbok, den där svarta med liksom, det är någon så här regndroppar och det lyser igenom.
Ja,
den blev en sån stor grej, så det var nästan som stilbildande. Så det var väldigt mycket sådana omslag ett tag. Samma fråga i samma här då. Namn. När bestäms det vad en bok heter för dig?
Nej, men Som vi lekte kom bara till mig. För det handlar om två pojkar som deras sista sommar. Den ena försvinner. Mattias heter han tyvärr.
Ja, det var jobbigt för honom.
Men,
dubbeldelande. Både försvinner och heter Mattias.
Ja, precis. Och det handlar mycket om deras lek. Att de ser saker som de inte borde ha sett. Och så. Så det kom till mig bara så. Men den här nya fick vi jobba lite mer med. För att
först och vi säger det, för då är förlaget i högsta grad engagerade. Så det här säljer nog bättre än det här. Och liksom.
Ja, för att då var vi inne på att eventuellt Som hon drömde var egentligen en arbetstitel.
Så att det skulle vara samma tonalitet.
Jag kan tycka så här, när man på tal om serier, att man kan få till kanske 2 eller 3 sådana bra titlar som heter lite lika. Mm. Men sen brukar det bli väldigt krystat till slut. Om man fortsätter och skriver bok 6, 7, 8 så kan det bli några väldigt märkliga titlar som inte har någonting med handlingen att göra bara för att man ska pressa in det. Så jag vill hellre ha titlar som står för sig själv, att varje bok är ett unikt litet barn som ska ut i världen. Och, så. Och då kändes käraste Lena, det är ovanligt som deckar titel. Det är inget blodigt direkt i det där, utan det är men underytan så läskigt.
Kul. Vad är ditt tips då till dem som, det är ju ändå väldigt många som jag tror har berättelser i sig.
Mm.
Jag tror många av dem som lyssnar nu verkligen har tänkt att ska inte jag släppa en bok, men inte kan väl jag eller sådär.
Man ska ju tänka för det första att man har en historia att berätta som man själv tror på. Annars så orkar man inte slutföra det här. Man måste verkligen, verkligen tycka att det pirrar liksom, att det här är så himla bra. I alla fall någon gång per dag måste man tänka.
Men kan det vara någonting man själv har upplevt och varit med om? Eller kan det vara en story?
Det kan vara en story eller någonting självupplevt, vad som helst. Men det måste hålla är mer än bara att man sätter igång det. Ofta när jag träffar folk som vill skriva, då har de en startscen. Tänker mig ett lik på en strand och så. Ja, men sen då? Mm. 400 sidor till.
Ja, just det.
Och så tänkte jag också i början att jag börjar på jättemånga projekt och sen så bara, bup, så slutade jag skriva efter 20 sidor för att jag hade, det kom inget mer. Jag hade inte tänkt mer, det var inga vändningar.
Så hade det varit för mig tror jag, om jag skulle försöka.
Ja,
då hade jag kommit,
man kommer på något superbra först.
Ja, och sen bara, och sen ringde väckarklockan. Så avslutade jag alla mina uppsatser när jag var... Jag hade feeling i början när jag gick i skolan. Och sen avslutades alltid med. Och så ringde väckarklockan och sen var allting en dröm. Det håller inte riktigt bra kanske. Man.
Jag ska prova någon gång.
Ja, en 20-siders bok med.
Novellsamling heter det.
Ja, just det.
Och sen då, de flesta också tänker att om jag bara fick tjänstledigt i 3 månader och sitta vid ett hus vid havet. Mm. Så att det är en sån romantisk dröm kring det här med skrivandet som inte leder någonstans, för att det är inte så det går till, utan man måste skriva lite varje dag väldigt länge. Mm. Hitta små mål, små tider i vardagen, som den ser ut idag, inte som man hoppas den ska se ut på semestern. Ja, för att man hinner inte skriva en bok på semestern heller, det är omöjligt. Så att det gäller att hitta de där, precis som du med dina promenader, att du kan man inte skriva en bok när man går, men istället för att titta på någon serie på kvällen, att man sätter sig vid datorn en timme. Eller, det behöver inte vara långa perioder, men att man ändå kommer fram i sin berättelse.
Ja, och då kanske det ena ger det andra. Man börjar skriva och sen får det mogna. Och sen...
Ja, för då kan man fundera på vägen till jobbet eller vad det nu är. När man lagar mat, för då kommer ju idéerna. Och så sätter, för så gjorde jag när jag skrev den första. Den skrevs oftast mellan 8 och 10 på kvällen. Mm. När barnen hade somnat och innan man själv blev för trött. För att man skulle upp och jobba här på Expressen. Nej, men att man hittar de små stunderna. Och då får man böka till sig helt enkelt. De kommer inte av sig själv.
Du har också skrivit dina böcker ensam. Och det verkar vara stort trend att man skriver. Man hittar en författarkompis och skriver böcker ihop. Är det något som har lockat? Är det något som du har tänkt på?
Jag avundas de här författarparen. Speciellt när man är ute på, ja, men på bokmässan och olika festivaler och grejer. Att man får dela både när det går bra och när det går dåligt. Själva skrivprocessen, ja, det saknar jag ju någon att jobba med. Jag ska redigera och sådär. Då skulle jag jättegärna vilja bara skiffla över allting på någon annan och bara ta det här nu. Nu har jag gjort mitt. Nej, men jag tror att det är kul att bolla idéer och som sagt dela allting med i den här världen. För man är väldigt
sidan,
ensam.
Å andra sidan avräkningen kommer, så jag ska skönt att inte behöva dela.
Nej, det är klart. Det är sant.
Ja,
men det krävs ju kemi för att klara en sån sak.
Men du har aldrig varit lockad av det? Är inte så att du har övervägt när jag tagit en fikasex. Kan inte du och jag?
Nej,
du skriver bra böcker,
långt.
Jag skriver bra böcker. Vi kanske skulle prova starta en ny serie i hemlighet ihop här bara. Liksom.
Inte än, inte hittills. Men jag har varit lockad av tanken att hitta någon.
Om rätt person är av sig, då skulle du säga ja, det där är värt en fika i alla fall.
Ja, precis. Eller om man bara stöter på någon liksom, som man känner att ja, men vi har samma idé om saker eller komplettera varandra på något bra sätt.
Mm. Om du fick drömsamtalet då, från vilken författare skulle du ringa då? Vem skulle du bara direkt? Ja.
Fast det där är också jättesvårt, för att om det är någon som är svinbra på att skriva, då skulle jag inte våga skriva med den personen.
Men om den personen insisterar och säger så här, Stephen King ringt där och sagt så här, jag behöver hjälp, kan inte du och jag?
Ja, men då kommer jag.
Eller hur?
Ja.
Men nu gjorde jag det lätt för dig. Men vad vore en annan som du sa, vad vore din så här? Det där hade varit coolt.
Nej, men om jag bara ska dra folk som jag liksom tycker skriver bra. Så här, John Ajvide de Lindqvist tycker jag skriver jättebra. Åsa Larsson, Karin Smirnoff. Alltså, det finns ju jättemånga som jag beundrar jättemycket. Wow. Att sätta sig och skriva tillsammans, det är ju, man känner sig lite naken inför en sån process också.
Ja, spännande.
Ja, riktigt spännande. Men, vad roligt. Och nu kommer nya här ut. Och den heter, det sa vi aldrig.
Nej, Käraste Lena heter den.
Då tar man den och den förra med sig samtidigt på promenad. Va? Man börjar inte med tvåan, tycker du? Eller blir det förvirrande? Eller är de tillräckligt självstående? Eller vad liksom
Nej, men man kan absolut läsa dem var för sig. Mm. Men eftersom att det bara finns en tidigare, så tycker jag att man kan ta den.
Då kan man fan ta den.
Ja, det skillnad om det är nummer 6 i en serie eller 7. Då är det lite mycket begärt att ja, men börja nu på ettan här som kom för 11 år sedan. Mm. Och så betar du dig av. Nej, det kan man inte begära.
Och den första boken då som nummer 2 kommer i, den heter?
Som vi lekte heter den första.
Som vi lekte.
Och Käraste Lena heter den andra.
Härligt. Vet du redan nu att det kommer bli Liksom, har du förberett hur de hänger ihop sex böcker framåt, vem som kommer
Nej, men
dö och gifta sig?
Jag sa att det skulle
bli
minst tre i alla fall. Jag har kontrakt på en till. Så det vet jag i alla fall att det ska bli. Och jag vet ju på ett ungefär, som sagt, runt de här huvudkaraktärerna vad som ska hända. Men krimhistorien, den nya, den går jag och klura lite på nu.
Du, en avslutande fråga här. Eller din fråga, det är en önskan. När det blir liksom stora Netflix-serien här. Då Mattias, jag säger detta till alla våra författargäster. Då har vi fortfarande en önskan att få vara med som två statister. Som poliserna Kling och Klang eller två dörrvakter är lämpliga. Ja, eller två revisorer på kontoret. Det är fortfarande har vi kvar på en bucket list. Att få...
Det är en dröm. Så att
när jag ska göra vad jag kan.
När, vi ska inte säga om, men när det blir.
När det blir.
Men du, har du
kanske
jobbat? Har du någon litterär agent eller din förläggare som är på med det här? För det är ju intressant när
det
man har
redan,
en sån.
Ja, Villeneuve serie. Kanske redan är signad här för nästa film.
Men grejen är ju att tv-rättigheterna är sålda till USA.
Ja.
Och en manusprocess är igång.
Nej, vad roligt.
Och jag har haft Zoom-möten med jättekola människor där borta.
Och hur känns det?
Helt galet.
Fan vad häftigt.
Men då skickar du med lite bilder på mig och Mattias och säger det här är två karaktärer jag har förslag
på. Jag tar med foto nästa gång. Här ska det vara med.
Ja, hög trovärdighet.
Ja,
låg skådespelarförmåga.
Då får vi ju en anledning att resa igen ihop.
Ja. Då kan vi,
vi står för resa allt. Vi betalar.
Eller Apple TV kommer betala det, för vi kommer göra en tv-serie av det.
Säg en eller två. Får vi två sekunder så åker vi.
Ja, precis.
Nej, men vad roligt. Men du, grattis till framgångarna. Fantastiskt och kul. Jag har ju som sagt följt det och det var roligt att träffas. Så otroligt imponerad.
Jättekul att vara här.
Tack för idag.
Tack för att jag fick komma.
Podplay, en del av